välkomna till Hockeyistens podcast, podden som tacklar ishockeys kulturhistoria med mig, Tobias Stark. Hockeyisten är en podcast som går på djupet med ishockeyns ställning i samhällslivet över tid och rum. Tanken är då förstås att belysa ishockeyns utveckling som samhällsföreteelse genom att borra i både stort och smått i sportens språkiga värld. I det här premiäravsnittet talar vi om ledning och organisering av svenska elitishockeyklubbar i allmänhet och Karlskrona Hockeyklubbs utveckling i synnerhet från föreningens bildande 2001 till SHL-avancemanget 2015, drygt 15 år senare. För att gå lamm med detta ändamål bjöd jag en Karlskrona Hockeyklubbs lika eminente som trevlig ordförande Tobias Larsson till ett samtal som spelades in i Växjö torsdagen den 28 september 2017. Efter dessa inledande preludier tycker jag högtid att vi släpper pucken. God lyssning! Ja, då sitter jag här med Tobias Larsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att du kom hit.
Ja, det är härligt att vara här.
Ja, har du ofta varit i Växjö eller har du varit tidigare?
Ja då, nu har man varit här rätt många gånger genom åren. Sen blir du lite upp här och kollar på hockey ibland och sen lite konserter.
Ja, ja.
Kent senast.
Ja, du var så pass. Du var en av de lyckliga som fick biljett.
Alltså. Jajamensan.
Ja, trevligt, trevligt. Men du, för formens skull, kan du berätta lite om dig själv och... Jag höll på att säga varför du sitter här, men bakgrunden till att du sitter här.
Ja, alltså bakgrunden att sitta här, det är nog för att jag är ordförande i Karlskrona Hockey då, skulle jag tro. Annars mig själv så är jag 45 år, uppvuxen i Jämjö strax utanför Karlskrona då. Och har väl roat mig med många sporter, men hockey framförallt. Så hockey har väl varit min idrottsliga förälskelse hela livet får man väl säga. Och sen vid sidan av det här jobbet med ordförandeskapet i hockeyklubben då, så jobbar jag också som forskare och professor på Blekinge Tekniska Högskola och jobbar där väldigt mycket med produktutvecklingsfrågor då, och forskning kring det.
Ja, ja. Det låter mycket, två tunga arbetsposter tänker jag.
Ja, det är det väl. Att vara forskare är ju kanske inte någon sånt där 8 timmar per dag arbete. Och det är ju inte hockeyn heller. När jag gick in i klubben, i styrelsen här, då var vi kanske inte min första reflektion att vi skulle vara i SHL något år senare. Så det har ju varit en fantastisk utveckling, så får man väl ta helt enkelt det arbetet.
Ja. Kan du säga någonting bara för folkens skull om när hockeyn kom in i ditt liv för första gången?
Oj, ja, det är inte så här man minns själv, men jag började väl lira hockey där när jag var 5-6 år. Då i gamla Karlskrona IK som sen gick i konkurs sedermera runt 2000-2001 då nya Karlskrona HK bildades. Så att jag är uppvuxen som med den idrotten parallellt med fotboll naturligtvis, men blev sen att jag valde hockeyn. Och det är klart, då när jag växte upp där och började spela hockey slutet på 70-talet, då hade vi ju bröderna Lob i Karlskrona och det var liksom några mål och några matcher från dåvarande elitserien, så det var ju rätt stor hockeyhype. Så det var ju rätt tacksamt när man stod bakom sargen där och skakade i gallret som det var i gamla Vemmehallen då. Så att där någonstans förälskade man sig väl i hockeyn. Och sen när man själv gick vidare upp i lagen, juniorlag och sen A-lag, då var det ju, är vi ju inne då på slutet av 80, början av 90, och då var vi uppe i det som idag är allsvenskan och spelare. Och då var det var ju kul. Det var ju på den tiden Bor och satsade sig stå härliga till med Riddervall och Ivan Hansen och gänget. Så att lirade jag där då med Karlskrona IK i representationslaget då. Så flyttade jag väg norr över till Örnsköldsvik och tillhörde ju Modos farmarlag Husum där några år. Pluggade och sen du var vidare norr över och skaffade man examen och spelade hockey i Piteå i norrettan. Det var ju 4 division 1-serier på den tiden. Sen efter det blev det väl mer eller mindre när forskningen tog över, så började jag trappa ner. Så egentligen rätt tidigt trappade jag ner, 26-27. Sen har jag egentligen fortsatt sen dess att spela hockey för att kalla hobbynivå. Gjorde någon session i Karlskrona medan min fru pluggade från de sista åren på 90-talet. Och sen har jag bott uppe i Luleå under början av 2000-talet, och då spelade jag med ett studenthockeylag som var division 2 faktiskt där. Men numera så blir det mest en och annan alibi-träning med våra veteraner i Karlskrona, så det är en rätt skön samling där med folk från, ja du vet, de här som slutar som juniorer och upp till folk som har spelat mer aktivt då. Så det är rätt kul faktiskt.
Ja, för formen skulle vara, du kan ju säga någonting om din släkttavla, du har ju ganska diger hockeymässig släkttavla.
Ja, det är det väl. Alltså vi bröderna har ju spelat hockey naturligtvis, men brorsönerna hade väl de syftar på mest här. Det är ju Oliver Ekman Larsson då. Han huserar ju idag i Arizona i NHL-laget där. Spelar, växte upp i Tingsryd innan och lirat i Leksand innan han drog över. Och sen även hans brorsa, lillbrorsa Kevin, är över nu. Fick precis lämna campen och är nere i AHL-laget där han har kontrakt och är Tucson Roadrunners. Så de är väl de som är framgångsrika i släkten, medan vi andra är rätt mediokra.
Ja, det kan man ju diskutera. Det är inte fyskam att hålla på med hockey så länge i alla fall och inte driva ett SHL-lag här. Men vi går tillbaka till din egen uppväxt här. När du började spela hockey i Karlskrona, om du beskriver Blekinge och Karlskrona överhuvudtaget som hockeylandskap, hur såg det ut?
Ja, alltså Blekinge har väl aldrig varit någon stormakt i hockeykretsar. Det är väl bara varje år när du tittar TV-pucken så är alla förhoppningar man ska vinna TV-pucken, men jag har hittills inte sett Blekinge vinna. Det kommer nog inte ske heller i närmsta taget då, utan det har ju varit klassiskt kan man säga. När man växte upp så var det ju liksom Karlskrona och Mörrum som var stormakterna där, va? Och sen så har du haft Olofström och Kallinge runt det, och sen så Sölvesborg som har varit lite på kanterna. Så är ju de klubbarna, och så har det egentligen varit rätt länge, och nu som det ser ut nu så är det ju då Karlskrona som liksom har gjort ett ryck och klivit uppåt, va, medan de andra klubbarna ligger väl egentligen kvar lite då. Och förhoppningen är väl att vi ska ha samarbete naturligtvis där vi ser till så att hockeyn går bra framåt. Men det var ju innan internet och allting, så jag tror inte någon som spelade hockey i Karlskrona på den tiden hade nog inte någon sån här jättestor ambition att ta sig någonstans. Utan jag tror det var väldigt mycket att man gillade hockeyn och man gick och tittade på A-lagsmatcherna och liksom, klart, drömde ju om att spela hockey på A-lagsnivå inför fulla läktare i Vemmehallen och så här. Och det var väl kamperna med Mörrum då som man minns liksom på läktaren och så här, så var det häftiga, och det tyckte jag med. Sen när man kom upp i A-lag så var det ju häftigt att möta Kallinge då, va, och Mörrum och de här lagen. Det var, men hockeylandskapet som så var ju inte ett elithockeylandskap, utan det var ju gemenskapen och kärleken till själva hockeyn som var grejen då, skulle jag vilja påstå. Mm.
Men som idrottslandskap betraktat, vad har varit stort och historiskt där, eller från din tid? Är det friidrotten, tänker jag på det?
Friidrotten var ju stor. På den tiden K2IF var ju duktiga då. Tittar man idag så är ju inte liksom friidrotten lika starkt. Och sen har det ju alltid fotbollen funnits där. Men man kan väl säga att det har ju inte varit, som jag tycker i alla fall, liksom en utpräglad vana vid elitidrott på absolut högsta nivån. Utan liksom i modern tid så har det varit Mjällby i fotbollen som har varit duktiga då, va, och varit länets lag, och nu har Mjällby fallit tillbaka, och FK Karlskrona som då är en ny klubb som bildades med, kan säga, som egentligen KAIF och Lyckeby här, de har liksom gått framåt och de spelar samma division nu, så nu är det en liten kamp där om vilka som ska vara liksom länets lag. Men samtidigt som vi har gått framåt så etableras också handbollen i absoluta toppskiktet, och det är väl rätt logiskt, för då när jag växte upp liksom och tittade på hockey, då var det ju handbollen som var stor också. Karlskrona har varit en handbollstad, så då var det ju väldigt mycket matchande med att se till så att handbollen och hockeyn inte lade på samma tider, utan de så till så att folk kunde se både handboll och hockey. Så att handboll och hockey har jag haft som liksom historik, att det har varit de stora idrotterna så, och sen fotbollen har varit en stor bredd men inte den absoluta eliten. Och idag står vi där med handboll och hockey igen i den absoluta eliten.
Ja. Du kom in lite på det här med den enastående utveckling som Karlskrona hockeyn har haft på senare år. Kan du berätta lite om den inifrån?
Ja, alltså jag har ju egentligen, sen jag flyttade hem igen så har jag kommit i kontakt liksom med hockeyn och gett mig in i klubben, men Jag har naturligtvis följt den hela tiden eftersom man har haft kompisar som har spelat där. Och det, liksom, internets intåg under 2000-talet gjorde det ju lättare att följa hockey. Men liksom Karlskrona IK gick ju i kras då med skulder och konkurs. Och det var ju kanske inte bara fråga om det skulle ske så, utan det var nog bara fråga om när. Det har liksom alltid varit problem med ekonomin. Så. Sen bildas ju Karlskrona HK ur spillrorna här då 2001, och man huserade ju då de första åren i trean där, och sen tog man sig uppåt i tvåan, och sen tycker jag lyckas man få till det här, vilket var otroligt progressivt av en kommun att bygga en ny arena. Vem tar beslut att bygga en ny arena åt ett division 3-gäng, så det var ju rätt häftigt där, va? Och där någonstans blev det ju en rätt stor skjuts och en hype, och man kunde ha fler människor som gick och kollade på hockey då än gamla Vemmahallen, som var en av Sveriges första arenor faktiskt. Så att då blev det en liten hype där, och det var ju mycket de här länsderbyna som inspirerade. Men sen så efter ett antal säsonger i ettan då, så tog man sig uppåt här i Allsvenskan då. Och här pratar man ju då om att det är väl typiskt Karlskrona, man är toksist första året och hänger kvar på en hårsmål, och sen andra året så ligger man där i toppen, och sen tredje året så lyckas man gå upp då. Och sen så har det än så länge upprepat sig SHL, och vi var ju toksist första året, jag vet inte om vi hade 5 vinster. Och sen förra året så missade vi ju slutspelsplats på, vi hade ju en skral vårsäsong då, men på något mål egentligen. Sen hoppas vi att vi har stabiliserat oss och ska göra en push på slutspel i år då. Men det är ju en fantastisk utveckling som hockeyn har haft, och liksom Karlskrona HK har ju i modern tid då. Det är ju otroligt häftigt att se. Och jag kom in då i styrelsen här under allsvenska tiden då. Och då låg ju en vision liksom att vi skulle vara i SHL 2020. Men det var ingen som trodde att det skulle ske 5 år tidigare då naturligtvis. Ja, det är ju häftigt.
Ja, det är en väldigt snabb utveckling.
Ja. Ja, det är det ju.
Men när vi omstartade 2001, då var ju du förvisso inte mer inne i verksamheten. Men vad hade man för målsättning då? Eller rätt sagt, när började på något sätt man började, de här riktiga elitambitionerna växa fram? Men hade man någon tanke från början att en vacker dag ska vi ta med 1000 ligga i eliten och så? Eller?
Ja, jag tror att går man tillbaka och snackar med de eldsjälar som drog igång det där, så tror jag väl mer det handlar om liksom att det var ju naturligtvis ett nederlag att hockey gick i konkurs, men det handlar om att säkerställa att vi kan fortsätta med hockeyn. Men jag tror inte någon i det läget trodde att man skulle vara i SHL 15 år senare då. Det tror jag nog inte. Utan jag tror det där tog nog fart under åren i ettan, när det blev liksom bra drag kring hockeyn, och man klarar av att dra publik till läktarna och verkligen få den här hypen. Det är klart att bara folk drömmer uppåt. Men visionsarbetet då, som sagt, var ju SHL 2020, det sista visionsarbetet. Det är klart att då hade man ju den där, någonstans i klubben fanns ju den där drömmen. Men jag tror inte jag säger vad någon har tänkt, men annat än att allsvenskan känner nog de flesta var liksom en realistisk grej, och rätt mäktigt att ta sig till allsvenskan. Att man bara några år senare skulle gå till SHL, det tror jag inte någon hade vågat drömma om i det läget då, oavsett vad liksom visionerna säger.
Ja. På ytan i alla fall är det ganska vanligt att många, både allmänna hockeyfans och experter, gör likhetstecken, i alla fall jämför Växjö Lakers snabba utveckling med Karlskrona och så. Vad ser du från din horisont? Vilka likheter ser du där och vilka skillnader?
Jag vet inte. Det är klart att det är ju många som pratar om liksom karbonpapper där då. Ja, man växte ju upp och spelade ju hockey mot Växjölag också, va? Jag tycker väl kanske att hockeyn i det läget hade väl en starkare tradition, tycker väl jag, i Karlskrona. Så jag ser väl som att Karlskrona har ju en väldigt stark hockeytradition. Men det blir som att folk inte riktigt ser det, och de drar liknelsen för att de tittar på klubben som sådan. Men klubben är ju den nyformade entiteten, men liksom hockeykulturen finns ju i stan sedan gammalt. Så det är klart att tittar man på Lakers snabba utveckling och KK snabba utveckling, det är klart jag förstår att man drar den parallellen. Men jag tycker ju det genuina hockeyintresset och historiken har funnits i Karlskrona väldigt länge, va? Så att där ser jag nog inga likheter så. Men det här snabba avancemanget, det är ju, det, där finns det stora likheter. Det som jag tycker skiljer här i modern tid är ju naturligtvis infrastruktursatsningar. Jag tycker det är ju fantastiskt vilken uppbackning man klarar av att generera här uppe i Växjö, liksom med nya arenabygget och liksom hela arenastaden och allt det som har skett runt omkring där, som har gett hockeyn extremt fina förutsättningar då. Det kan man ju titta på avundsjukt. När vi då sitter i Karlskrona, jag tycker det är jättebra samarbete med kommunen och så här, men liksom man förstår ju hur pressat det är kring ekonomi. Det är en världsarvsstad, det är många idrotter som vill ha sitt och så här, och så går vi upp i SHL och ja, klart, kommunen blir ju gisslantagen och klarar av att fatta det här beslutet om att göra en investering i vår arena på ungefär 75 miljoner då. Det är ju liksom, det är fantastiskt, utan det hade vi ju fått säga nej och dra oss ur då. Så att jag är otroligt tacksam över det stöd vi har, men ser ju samtidigt att vår kommun har ju inte liksom de musklerna på samma sätt som jag tycker man hade här i Växjö då. Så att där ser jag, det är ju absolut ingen räkmacka Lakers har gjort här eller haft här, serverat så, men helt klart så de förutsättningar man har med sin arena gör ju att man hamnar i en bra situation och kunna tjäna pengar på sin hockey då. Mm.
Jag som historiker tänker ju när jag ser de här fallen då framför mig på en sak som sällan aldrig nämns, nämligen att både Växjö och Karlskrona har ju bra mycket längre hockeytraditioner man folk verkar minnas idag. Jag tänker det du sa själv, att Bröderna Loob, Desmond Roney var Karlskrona. Ja. Växjö var ju trots allt drivande när smålandshockeyn växte fram en gång i tiden strax efter kriget här. Och även om då det är kanske nya föreningar, så har det funnits gedigna hockeyintressen här i krokarna som man i någon mån kan bygga vidare på.
Ja, det håller jag med om, och det blir ju lite så här, det blir den här, jag tycker liksom lite halvgulligt, det blir den här plastfans-diskussionen då många gånger, varför man tittar på ett datum på en logga då eller något sånt här. Men det är ju samma som i Karlskrona, så går man ju tillbaka så hittar man ju 3-4 hockeyklubbar som var då, det var Långe och så här, och man spelade hockey på det som en gräsplätt som man frös på vintern nedanför Galjamarken då. Så att jag menar, går du tillbaka där så hittar du ju rötterna i hockeyn i klubbar i, jag tror det är kring 40-talet, 30-40-talet, va? Där någonstans har du ju vaggan då. Och sen tog det naturligtvis fart med att man skapar en infrastruktur och bygger Vemmahallen och man enas kring det, och där hade man ju en enorm utveckling sen då. Så jag håller ju med att läser man på så finns det mycket historik där bakom då. Men det är ju en del av fansens häcklande mot varann också, den här plastfansdiskussionen då naturligtvis. Och att man använder klappor och andra moderna påfund då, va? Det gör man ju inte i gedigna hockeyarenor. Och det har ju varit en stor diskussion, vet jag, i Växjö bland annat.
Mm. En annan sak jag som forskare och historiker tänker på är att Karlskrona och liksom Lakers och tidigare Växjö har ju ofta fått stämpel på som var poplag och som du sa plastfans och sånt. Och alla de tre lagen kommer då från städer som egentligen tillhör den kanske den nya ekonomin som växer fram och den nya infrastrukturen. Du var inne på det själv här. Om du ser ett sånt samhällsmönster, kan du hålla med om en sån bild? Jag menar, jämför man också med äldre stora klubbar som kallades Surahammar och Forshaga och sådana saker, det gamla brukssamhällen här. Den ekonomin har ju hade sin storhetstid på den tiden och så. Det finns en tydlig homologi här, alltså en liktydighet. Skulle du köpa den bilden?
Ja, jag köper den bilden, och det, så var det ju, va? Jag menar, går man tillbaka och tittar på liksom, så handlar det ju väldigt mycket naturligtvis om att i en kommun man ska ju ha, naturligtvis ska någonting barnen ska ha att göra och sysselsätta sig med, men det handlar ju också om att det ska finnas event och underhållning. Idag kallar man det event, det gjorde man inte förut, va? Men det ska ju finnas någonting att göra för kommuninvånarna då. Och då, klart, Karlskrona är ju en varvstad, den här gamla militära traditionen, va? Och det här såg man ju väldigt tydligt i den population som var och tittade på matcher, både handboll och hockey och även fotboll naturligtvis. Jag håller med, det är en stark koppling där, och där tror jag vi har, där har vi nog vår största utmaning idag liksom, att det har förändrats väldigt mycket. Förut så var det väldigt mycket lokala beslut, idag vid koncerner, företagskoncerner som finns i Karlskrona men kanske inte fattar lika mycket lokala beslut. Så tittar vi direkt liksom, när de ska bygga hockeymarknaden ekonomiskt sett, så har vi då Saab som är varvet idag, Saab Kockums. Saab som koncern har ju redan en arena i Linköping. Det är klart de säljer nog inga ubåtar på marknadsföra sig i Karlskrona då. Ericsson är ett stort bolag i Karlskrona också. Det är samma sak där, va? De säljer inga lokala produkter. Så att man ser ju det att de finns där och har en stor andel anställda. Så det är klart att deras närvaro är fantastiskt bra i hockey. Men det handlar väldigt mycket om personalprogram och den typen av exponering. Och kanske inte gamla tidens sponsring mot eliten. Så här har ju vi en utmaning då att se hur vi kan liksom bygga vår finansiella bas för en hållbar ekonomi i idrotten då. Och här pratar ju alla då som har varit med i hockey länge liksom att det handlar för storföretagen och sponsrar naturligtvis, men det är svårt att inte de har en lokal beslutsrätt också då. Mm.
Du kom in på det lite här nu. Hur skulle du teckna Karlskrona stad och kommun här som vad gäller förutsättningen för er att bedriva hockey, bedriva elitverksamhet och så? Jag tänker ju alltifrån upptagningsrådet för fans och så vidare till rent möjligheter med sponsring och sånt. Du kom in på det lite, men...
Ja, alltså det är ju alltid roligt. Nu är man ju forskare med så gillar man att kolla på statistik och fakta. Så här, vi är väl en kommun på ungefär 65 000 invånare. Så klart att har vi mellan skillnaden 68% av kommuninvånarna om de konsumerar hockey, va? Skillnaden på 68% det är liksom medioker publiksiffra fullsatt. Och det är klart, här får man ju ta en fundering kring underlaget. Och det är klart, vi tittar ju då på ett större radio här då. Går ut till Kallinge, då ser vi klart att då når vi 100 000. Men sen ser vi att utökar vi det här, då hamnar vi i tassemarkerna för Tingsryd och Växjö åt ena hållet och Kalmar åt andra hållet. Då. Så det är klart att då får man ju ta en fundering, liksom, är det rimligt att tro att man kan gå in på varandras marknader på det sättet då. Så det vi ser naturligtvis det är ju att västra Blekinge pratar vi väldigt mycket om och hitta åt. Och vi har ju, vad ska man säga, tagit det kanske en förlust i publikintäkter på försäsong genom att placera matcher på andra ställen för att se om vi kan öka vår egen fanbase där naturligtvis. Men den frågan som alla ställer, som vi egentligen inte idag kan säga svaret på, utan det får ju framtiden utvisa, det är liksom, är det nog mycket underlag för att bedriva SHL-verksamhet? Och jag vill ju tro att det är det, men vi har ju kvar att bevisa det. Vi har ju liksom gjort ett par år av förluster, vi har inte tjänat pengar i den omfattning vi behöver i SHL. Så även om vi har ökat vår omsättning och tryckt upp, om vi även tar bort de här så kallade SHL-pengarna, så har vi liksom ökat upp våra sponsor-, marknads- och publikintäkter, tror jag, från ungefär 20 miljoner upp till 50 miljoner rensat för SHL-pengen. Så är frågan liksom, klarar vi att nå norr om detta? För vi ligger idag på en omsättning om 80 miljoner ungefär, och det är relativt lågt för vad i SHL. Så att det är klart att har man intäktsproblem får man kostnadsproblem, men vårt stora problem det är ju egentligen om vi kan få upp intäkterna mer, och det är ju det som är vårt stora fokus då naturligtvis. För ska vi reducera kostnader mycket mer nu så är vi inne och knaprar på spelartruppen framöver. Så frågan om småorternas möjlighet att härbärgera elitlag i yppersta klass, det är ju en fråga som många ställer sig, va? Och jag vill ju tro att svaret är ja då. Jag tror inte det är inte roligt, va, ifall man ska behöva ge upp på grund av sådana villkor. I slutändan så blir det då ett x antal stora städer i Sverige som kan husera elitlag då. Det skulle ju vara tråkigt för sporten, tycker jag.
Mm. Det skulle de flesta skriva under på. Du kom in på det här uppåt Kalmar och talade även om Tingsryd. Om vi då pratar enskilda lag och sporter, innebär det här att ni har någon dialog egentligen med Tingsryd AF då, och Kalmar FF kanske, även Mjällby tänker jag här, Blekinge och så? Eller, där ni diskuterar av och till gemensamma intressen, eller är det känsligt att bedriva verksamheten? Finns det alltid en risk att man trampar på tårna, känner man, eller?
Vi kan väl säga att liksom, det här är någonting som man naturligtvis pratar om, men hittills kan vi säga så har ju vi liksom haft fullt sjå att hålla vår egen näsa vid ytan. Så att kunna spendera tid på att sätta sig i de dialogerna, det har vi egentligen inte haft. Men vi förstår ju att liksom, klarar vi av att hålla oss igång så kommer ju den här diskussionen och den behöver man ju ta, va? Jag tror Tingsryd kommer nog aldrig erkänna någon annan än sin egen superexistens, va, som den som toppklubben över alla andra. Men det är klart att alla vill ju att hockeyn ska bli bättre i regionen. Så jag tror att samarbete kommer att ske på ett eller annat sätt framöver då. Det tror jag definitivt. Och även över sportsliga gränser. Det handlar väldigt mycket om att förstå hur människor tycker och tänker över säsong. Och Kalmar liksom rusade upp i fotbollen och har etablerat sig där. Och så ser man väl att efter några säsonger där det var väldigt positivt och framme, så har de fallit undan lite. Och det handlar naturligtvis kanske om att prata med dem och förstå lite hur det ser ut efter några år. Växjö Lakers tog ju ett SM-guld då, rasande snabbt, och jag tror nog inte det är så jättepositivt att sitta med ett SM-guld så snabbt, för man får ju enorma förväntningar från sina fans då, som är vana vid bara uppgång och aldrig motgång.
Frågan infinner sig ju ganska lätt, eller vad gör man som nästa steg?
Ja, men det är ju det, va, det är ju ladda om då, och då ska du ha en spelartrupp så ska vara hungrig på att ladda om och ta ett SM-guld till då. Så att jag tror det är en tuff situation faktiskt. Så att det är inte bara så Växjö där då, som man pratar om har bra ekonomi och vunnit SM-guld liksom, det, jag tror inte bara guld och gröna skogar där ändå, utan då får man ju en diskussion om varför sponsorer ska stoppa in pengar om man går bra då. Så att jag tror alla klubbar har sina utmaningar.
Om vi angriper den här frågan jag hade nu först om Karlskrona som och dess förutsättningar för er verksamhet utifrån ett lite mer kulturellt perspektiv. Finns det någonting i den lokala identiteten som präglar staden och som på något sätt ni har att jobba med eller mot och så? Jag tänker på kopplingen till den gamla militära kopplingen inte minst.
Ja, alltså det som det alla pratar om i Karlskrona, det är ju huruvida det går inte, är det ju, va. Och det här är borta sen naturligtvis i den 400-åriga traditionen med örlogsstaden som skulle vara huvudstad, och det militära arvet, där var man än ska sticka ner en spade och göra någonting så kommer militären och säger nej, va. Så det är klart att man pratar ju alltid med mentalitet där folk är av en negativ inställning att saker inte går då. Och det är klart att det märker man ju, va. Det är ju, man brukar skämta om det med alla som vuxit upp, och det är liksom alltid fokus på de saker som inte går, och i slutändan sen så brukar jag ändå alltid sluta med liksom att folk är positiva och inställda, men det blir liksom alltid att man uttrycker i termer av att saker är dåligt då, va. Så att det är klart att det finns ju, det är ju alltid lättare att föda negativ energi än positiv energi, och det känner man väl, va. Och jag har bott på lite olika ställen, och det är klart, brukar jag dra den parallellen under de åren man var i Piteå, va, att man talade ju aldrig skit om liksom pitborna i Piteå, utan man hyllade ju alltid sina egna, och sen så skällde man på alla andra, va? Det var de andra som var dåliga liksom. Det finns ju ingen pitbo som har sagt något positivt om Skellefteå AIK någon gång. Men vi är nog lite, kan jag tycka här, lite kulturellt betingade att vara bäst på att såga oss själva, kan jag känna då i Karlskrona. Och det där är ju någonting som lite halvskoj ibland, men som naturligtvis kan jag tycka är problematiskt också, va? För att det finns ju så mycket positivt, det vore skoj någon gång att kunna fokusera det positiva istället för bara det negativa då. Så det är en mental grej, tror jag.
Ja, det låter så. Nu lite tillspetsat här, men jag måste ställa frågan. Skulle du till och med säga att det finns, i alla fall har funnits ibland, någon tendens i Karlskrona med omnejd att ha lite, kallar det för förändringsobenägenhet? Eller? Man är lite glad vid det gamla på något sätt, eller?
Ja, nu är det så, va. Alltså, tar man nu, om vi håller oss till hockeyn här, vår fantastiska resa, så det är ju, jag menar, tittar man på det här så är det helt fantastiskt liksom att på sportsliga grunder gå upp i SHL. Och jag minns ju hur det snackades om när vi skulle spela de här matcherna mot Västerås, och det fanns ju inte en chans liksom att vi skulle gå upp, utan folk skulle checka upp sina kläder och allting om vi gick upp, va. Och sen gick vi upp ändå, det där är ju en fantastisk historia liksom, va. Och det känns som att man får höra den mycket mer av folk utifrån än att vi själva liksom i Karlskrona och Blekinge och omnejd känner stolthet över det. Så blir det nästan att andra påminner oss om detta, och det ser man ju, va. Men det blir lite så. Det blir väldigt mycket fokus på att vi inte klarar att generera våra intäkter och vi har dålig ekonomi. Och det är återigen som sagt en liten tradition av att leta fel då. Och jag kan väl tycka det att jag ser ju ofta de negativa artiklarna i media om de sakerna, men jag ser ju sällan de positiva artiklarna om liksom vilken fantastisk verksamhet vi har för våra ungdomar och liksom framtidens hockeyspelare och hur mycket, alltså mycket glädje både killar och tjejer som i vår verksamhet får för en väldigt liten skattepeng då. Det blir väldigt lite sådana diskussioner, för det blir nästan som att det kan bli en diskussion att man som journalist på något sätt gynnar klubben, men jag kanske kan tycka att det är kul att lyfta fram något positivt också en gång ibland. Så att då kan jag känna att vi har lite sån jantementalitet och det går inte fortfarande. Va? Men man får titta bortom det och fokusera på positiva grejer när man inte hänger upp sig för mycket på det.
Om vi tittar då på er faktiska verksamhet idag, om du ger någon form av snabb översyn här. Hur ser er organisation ut idag i termer av anställd personal och ideella ledare och så vidare? Och hur jobbar ni överhuvudtaget med målsättningar och så vidare?
Ska vi titta på det så brukar jag faktiskt referera till vår nuvarande organisation som anorektisk, va? Vi har ju bantat bort och minskat ner vår anställda personal. Va? Så klart, sitter man och jämför oss med andra klubbar så ser man att vi har ju ett väldigt litet kansli. Då. Vi har på ungdomssidan så blir det ju ideella ledare då, hela vägen nerifrån. Utan nu när du kommer upp till våra elitverksamheter, då, U16 Elit, J18 Elit och J20 Super Elit, då börjar du ju komma in i ersättning därför att det går inte annars. Va? Men det är en väldigt, väldigt tajt organisation, och ställer man där och jämför oss med andra så är det väldigt lätt att falla in i det här att vi saknar detta, vi saknar detta, vi saknar detta. Om man jämför oss då, ställer och jämför med Frölunda till exempel. Men det är så det blir liksom, vi har inte haft resurser, utan det bygger väldigt mycket på ett ideellt engagemang. Och jag menar, vi gick upp i SHL, samtidigt lyckas vi få upp J18 i Elit och så här, som gav oss förutsättningar att kunna ansöka om att ha ett NIU, ett riksintag på elithockeygymnasium, och det startar första gången här nu i höst, va? Så att nu kan vi då ha hockeyspelare från hela Sverige som söker sig till Karlskrona, och det är ju fantastiskt. Men samtidigt skapar det nya problem i sig att spelare som har vuxit upp i Karlskrona och gått hela vägen upp, helt plötsligt så blir det en konkurrens där när du kommer upp i U15 och U16. Och det blir ju en ny negativ diskussion då, att tvingar vi folk att sluta och så här, och hur vi tar ett ansvar där och ser till så att folk kan fortsätta spela hockey genom att samarbeta med Kallinge till exempel och ha lag ihop med dem. Men organisationsmässigt så är vi väldigt tunna, och det gör ju att man skulle vilja göra fler saker, men vi hinner inte, vi klarar inte, utan vår vd Charlotta, hon det är ju hennes sorteringsmekanism det gäller där, och se till att hur får ut så mycket uppsida som möjligt ur så lite tidsinsats som möjligt, va? För att skapa en ekonomisk situation som gör det hållbart då. Vår enskilt största kostnad i klubben, det är ju spelarmaterialet och verksamheten kring SHL-laget naturligtvis. Den är ju egentligen det som också genererar våra intäkter, om man ser det som så, eftersom det är vår stora produkt utåt. Så det är egentligen där vi bränner vårt krut, och då ska vi tänka på att vi ändå når. Nu har ju Mora kommit in, men annars har ju vi den billigaste truppen i SHL även där då. Så att det är ingen dans på rosor, va? Så det handlar nog väldigt mycket om att kanske inte stå och jämföra sig med andra, utan istället se på vilket sätt man kan bli lite bättre för varje dag. Vad kan jag göra bättre imorgon mot idag? Nyttja de stödsystem som finns i Blekinge. Du har SISU, idrottsutvecklarna och Blekinge idrottsförbund och de verksamheterna där. På vilket sätt använder vi dem för att få strategier genomförda i grupper så att vi liksom verkligen använder det existerande stödsystem som finns i Sverige. För vi har ett bra stödsystem där. För vi har egentligen inte varken tid eller resurser att göra allting själva. Då. Så här tycker jag vi har fått ett bra stöd i vårt strategiarbete och formen vi jobbar. Då. Men det kräver också att man medvetet tar sig tid för det. Då.
Jag tycker det är intressant det du säger, för det du säger är egentligen att ni bygger egentligen inte ett A-lag eller sätter ihop ett A-lag, utan ni bygger en organisation egentligen, och då blir A-laget en manifestation, en del av det och så vidare.
Ja, självklart är det så, och ska vi hårdra det då, så blir det ju det här liksom att vi måste ju på något sätt, samtidigt som vi vill ha den här glädjen och breddidrotten och se till så många som kommer, så vill vi samtidigt se till att tänk ifall vi kan få egna produkter från egna leden som går in och tar en plats i en SHL-trupp. Rent ekonomiskt sett så är det otroligt positivt, för då kan man säga att du sparar. Ska du köpa in spelare för att de ska flytta till Karlskrona, det är ju bara en utgift då. Men om du fostrar spelare istället, det är klart det kostar på vägen upp. Men dels får du ju, tror jag, den här familjära känslan att du är uppvuxen i klubben och publiken och fansen gillar det här med hemmaspelare då. Vilket jag själv gör, är fantastiskt kul att se till exempel då Joel Kjellman och Bobbo och så här som liksom är Karlskrona söner då. Samtidigt som du sparar pengar på det. Alltså en egen produkt som kan kliva in i ett lag, va? Det sparar ju där pengar. Jag tycker, tittar du liksom, nu har väl Skellefteå haft det lite tuffare senaste säsongen här, men annars liksom när du tappar en stjärnspelare i väg till KHL eller NHL så fyller du på från egna leden. Det är en grym skillnad mot att behöva fylla på med värvaspelare då. Så att självförsörjande blir man nog aldrig, men skulle man kunna ha att en eller två tar sig vägen upp i SHL-laget ifrån juniorlaget, då är det ju fantastiskt, va? Och här tror jag vi har en potential också, för jämför du då, om du alla talangerna söker sig till Frölunda idag, där blir det en kö av talanger. Söker jag till Karlskrona kan man väl säga att så som det ser ut idag så är ju vägen till SHL har ju aldrig varit så kort som den är i Karlskrona då. Så att här har man ju en potential då, om man tänker lite rätt då, att få ett bra skyltfönster. Så att det är lite sådana saker vi får jobba på då, tycker jag, i sporten.
Mm. Ja, det låter rimligt och intressant. Jag tänker i förlängningen av det här, man hör alltid mellanåt att det diskuteras och ofta står som ett problem i den nya tidens ordning med skärningen mellan idrottens ena sida då, ökad professionalisering, kommersialism, och sen att balansera det mot den traditionella folkrörelsegrunden och så. Jag kan tänka mig i alla fall på ytan att i och med att ni har en så pass ung ålder och att ni då har gjort en så snabb resa, kanske skulle en sån problem här kännas extra utsatt för er, eller hur som helst, hur upplever ni den situationen?
Jo, men det är klart, det ser man ju, va? Alltså, i akademiska termer så pratar man här idag väldigt mycket om hybridorganisationer där du har en kommersiell del och så är det samtidigt den här ideella eller volontärsdelen då, och det är ju en väldigt utmanande del att jobba med, för att din avlönade personal då kan ju liksom kräva dina timmar av, som man säger, men sen har du volontärer som lägger sin fritid, men du vill att kundupplevelsen ska vara så bra som möjligt. Så att det är klart att det där är ju en extrem balans, och när du hårdrar så hamnar du liksom att volontären och den anställde står bredvid varandra nere i biljettkassan, va? Och det är klart att förr senare kommer den här, jaha, här står jag och lägger min fritid och där står du och har lön. Va? Så att då kan ju lätt bli en press liksom att den anställde ska hela tiden överprestera, och i slutändan är inte det hållbart heller. Va? Vi måste ju liksom bygga vad jag tycker en hållbar verksamhet. Men detta är nya problem, och nu kommer jag från en forskningssida, så här tycker jag det är intressant liksom att titta på hur andra löser det här. Och vi har ju centrum för vad heter de nu, idrott och ekonomi eller något sånt här, Handelshögskolan, Martin Karlsson Wall och de som tittar väldigt mycket på liksom ekonomiska aspekterna av elitidrott, så här sitter jag naturligtvis och följer väldigt mycket på vad säger deras analyser, och vi har även haft studenter därifrån som har varit in och tittat på verksamheten, och det är för att naturligtvis ju snabbare vi kan lära oss det här och bli bättre, desto större chans har vi att ha en hållbar ekonomi och överleva då. Ska vi lära oss allting själva av egen erfarenhet och av dyrköpta läxor, så blir det just dyrköpt, och så gäller det att så snabbt som möjligt lära sig så mycket som möjligt. Men vi har ju en sån situation här, tycker jag, i idrottssverige där idrotten blir mer och mer professionell, och det utmanar ju den klassiska folkrörelsen, och klapporna är en diskussion, du har hela den här eventdiskussionen, man pratar marginalpublik och så, kontra hardcore-fans, och det pratas plastfans. Och det vi hör här är ju liksom att det finns ju en vilja att öka intäkterna, och det är för att man ska klara av att hålla klubben levande, och samtidigt så är man då in och tassar på att man kanske förstör sporten. Det som man själv fastnade för en gång i tiden, liksom känslan kring sporten. Så det här är en utmaning, och det finns inga enkla lösningar. Jag menar, det märker man ju i plånboken, att det kostar pengar att se på SHL-hockey. Och nu har det redan i år börjat talas om publikkris då. Då måste man ju förstå liksom, varför är det så här? Och hur kommer man till rätta med det då? Själv känner jag liksom att det handlar väldigt mycket om att få tillbaka någon form av genuin kärlek och känsla för sporten. Och hur kan man få nya personer som kanske inte exponeras för hockey innan snabbt förstå hockey? Och när man spelar till hela livet tycker man det är skitenkelt, det är bara jaga en svart puck och skjuta in den i mål, va? Men jag ser ju samtidigt när man pratar med folk eller sätter sig nära folk som inte har varit på hockey innan, och man hör deras frågor liksom, och de funderar, varför blåste domaren där? Varför, om pucken ska in i mål på höger sida, varför åker de hem och ställer sig bakom eget mål på vänster sida? Och man märker att det är inte så lätt kanske att förstå strategierna kring hockey. Så tittar man här över pölen då till Atlanta, så ser man ju mycket då att NHL-klubbar som etablerar sig på non-hockey markets, då handlar väldigt mycket om att utbilda den kommande publiken i att förstå hur sporten fungerar då. Hockey är ju inte play-by-play som kanske amerikansk fotboll är, där ett spel sätter igång och man vet strategin, och sen när bollen nått fram eller går åt marken så börjar man om då, utan 5 sekunder efter en tekning så ser det ut som kaos på isen, va? Men spelarna har liksom en strategi och vet hur man ska göra. Och någonstans tror jag här att när man klarar att få en ny publik att förstå detta och känna att de förstår hur spelet funkar, va? Där har man dem då. Då blir det liksom kärleken till idrotten. Men här måste vi få fatt i andra än de som kanske har utövat sporten innan. Och det är en utmaning, tror jag. Och den delar vi alla. Så det är inte liksom Karlskrona, utan den delar vi ju alla i Hockeysverige då.
Det du säger där, jag skriver under på det till 100% även som historiker, för det man gjorde historiskt sett när hockey införs i Sverige var att man spelade så kallade propagandamatcher, heter de, uppvisningsmatcher, för att då i princip utbilda då fansen. Och så det är den vägen man ska gå, och det som jag tycker ligger i förlängningen av allt du säger här är att ni kämpar inte med att sälja ett bra lag på is, utan ni kämpar med att utveckla produkten ishockey i stort. Och så. Och det är ju ett väldigt stort projekt egentligen.
Ja, självklart, va. Hockeymässigt är det så. Sen har ju vi liksom ett lokal kontext. Jag sa det innan här liksom, Växjö är inte för att vara dum mot dem, utan jag menar att de har en utmaning med vunnit SM-guld då. Men jag tror en utmaning som vi har i Karlskrona, det är liksom att den hockey som vi tog oss upp i seriesystemet med, va, och liksom den lokalkonkurrensen och den mediebilden som var då med lite mer rock'n'roll, och det var liksom rått och häftigt, och det liksom var bra drag kring hockeyn, och det var de här derbyna och det. Och så kommer vi upp ganska snabbt upp i SHL, som är ett nationellt och faktiskt internationellt exponerat finrum då, och då kan man kanske inte bete sig på samma sätt där, men det gäller fortfarande att ha en identitet här, och här tycker väl jag vi strävar väldigt mycket, eller vi jobbar och behöver jobba mycket på vad ska vara vår identitet då. Nu, som andra nämner då, liksom, ja, men nu kommer kackelackorna från Karlskrona liksom, och ska spela mot oss. Och vi får ge bort biljetter, för det är ingen som vill se Karlskrona. Det är någonting som vi då får fundera på, okej, andra ser på oss så här, och hur håller vi oss intressanta? Och då är ju en del ju naturligtvis att spela. Vi måste spela bra hockey liksom. Häromdagen vi var uppe och spelade mot HV och gav dem en bra match. En poäng mer, och sen vi spelade fantastiskt skön hockey då. Och hockey nu är en del i sig, men sen handlar det om hela liksom vår egen identitet. Och jag tror att vi hade en rätt tydlig identitet liksom under de tidiga åren i klubben här och fram egentligen till vårt avancemang till SHL. Och sen har vi där, känner jag då, kanske inte tappat identiteten hårt så, men vi har inte riktigt veta liksom, var hör vi hemma, och blivit lite bländad av det här finrummet man ska vara i och förhålla sig till, och här tror jag vi har en liten resa att göra då, För det har gått snabbt och det har varit häftigt och allting. Men det gäller ju då att hitta vår identitet i allt det här. Och...
Hur ser ni på det arbetet? Vad var er identitet för den som inte kanske hänger med i krokarna så mycket? Och vad ser ni framför er nu mer?
Nej, men jag tycker ju liksom både utifrån och inifrån. Jag tycker ju Karlskrona var ju liksom, det var ju kaxigt att vara rock'n'roll, va? Och det är klart att det är som jag säger att skulle du fråga en Mörrum supporter vad de tycker om Karlskrona, så är det nog inga sköna ord liksom. Men jag tycker det hörde saken till, va? Så det var kaxigt att vara rock'n'roll och vi bad inte om ursäkt för oss, va? Och nu är väl känslan lite liksom att vi inte vågar ha den kaxigheten. Och självklart kan vi inte ha, ska liksom inte vara samma kaxighet, men måste hitta liksom, vad är vår kaxighet 2017? På vilket sätt bär vi vårt klubbemblem med stolthet och sticker ut och liksom visar att vi kan också bidra med någonting. Vad är det vi bidrar med då om vi jämför med Frölunda som är en storstad och helt andra ekonomiska muskler, va? Så det gäller ju verkligen att liksom hitta åt det som är rock'n'roll 2017 då med Karlskrona.
Hur jobbar ni internt med de här frågorna? Jag tänker, idag är det väldigt modernt att prata om värdegrund, men hur jobbar ni? En enkel definition av det är väl vad man står för, hur man vill arbeta och så vidare utåt sett, men även i praktiken i någon mån. Men hur jobbar ni med det? Jag tänker alltid från rekrytering av ledare. Har ni mycket internutbildningar? Hur jobbar ni där och så vidare?
Alltså här, jag tycker i svensk hockey så finns det ju en fantastiskt bra stödstruktur. Jag menar, nerifrån upp, liksom när folk börjar skridskoskolan, vi ser ju till att erbjuda ledarna utbildning så att man beter sig korrekt och liksom dels kan utbilda framtidens hockeyspelare på isen då, men också liksom hur man beter sig vid sidan om här och försöker få föräldrarna engagera, för det är mycket ideellt arbete då, men du får ju också föräldraträna, så alltså där tycker jag vi lutar oss väldigt mycket mot det som är förbundsorienterat och som finns där. Går man sen uppåt då handlar naturligtvis också om hur vi jobbar i klubben, och här känner jag liksom en sån här snabb resa, och när inte ekonomin finns då hamnar man i ett tillstånd som blir brandsläckning, och brandsläckning det gör man ju för att överleva. Jag menar, och ekonomichef, alltså han gör ett fantastiskt arbete, för han ska ju rota fram pengar i en kassakista som är tom. Året innan vi gick upp i SHL så gick ju vi igenom en ackordsförhandling med alla våra partners då, va? För att vi inte hade pengar, och sen så grädde på moset då, va? Så går vi upp i SHL, och det är ju inte så att liksom ekonomin direkt blir mycket bättre då. Så att här är det liksom ren överlevnad, och det gör ju alltså, att man ser det här liksom från styrelsen att du hamnar i en situation där alla måste liksom jobba så otroligt mycket, och det blir väldigt mycket brandsläckning, och det gör ju att, som jag sa, en sån här anorektisk organisation, att det blir ju väldigt lätt att man ser på vilket sätt man är dålig om man inte klarar av att göra saker. Och har man då liksom att folk utifrån undrar varför kan vi inte sköta av ekonomi, så är det väldigt lätt liksom att det blir negativt. Och här tycker jag detta är ju ett arbete som jag tycker är extremt viktigt för naturligtvis en vd då, att skapa entusiasm och någon form av arbetsro, en metod med hur tar man sig framåt och vad är det vi ska fokusera. Vi kan liksom inte stå hela tiden svara upp gentemot vad folk runt omkring vill ha, utan vi måste ju ha en plan framåt här, va? Det är ju Charlotte som äger detta arbetet, och sen sitter ju vi naturligtvis i styrelsen och försöker ägna oss åt väldigt mycket att titta på långsiktiga planer, naturligtvis tillsammans med övriga hockey-Sverige här, både SHL och Svenska Hockeyförbundet, liksom vad tar vi vägen med hockeyn framöver, hur kommer det här att se ut, och dels är det affärsutveckling inom SHL, hur vi ser till att få stabila grunder, och du vet ju licensdiskussionen är stor, men licensdiskussionen handlar ju väldigt mycket om att undvika att klubbar går konkurs, så det är ju inte någonting som någon sitter där och säger för att vara dum, utan det är liksom att försöka hitta, nu har det varit ett trubbigt mätetal som har varit det egna kapitalet, men här gäller det att hitta andra nyckeltal man kan titta på som gör att man så att säga jobbar i en klubb för att säkerställa en sund finansiell utveckling framöver då, inte bara liksom alla pengar ingår till satsningar i laget, utan att vi bygger en hållbar ekonomi i klubben. Men det kan jag säga liksom att jag tycker att vi är eftersatta här. i vårt eget interna arbete. Jag tycker som sagt att vi försöker jobba med det stöd vi kan komma åt, så att säga SISU, idrottsförbund i Blekinge och så här. Men helt klart så blir det att när man är i en sån snabb uppskalning, så är det liksom ett startuppbolag där som har vuxit från 25 miljoner via 55 miljoner upp till 80 miljoner så snabbt. Alltså det är otroligt svårt att göra det kontrollerat, utan här är det liksom bara att hänga med och sen försöka göra det bästa av det. Men poängen måste ju vara att när du går ur en säsong eller när du går ur ett, vad vi kallar ett sommaruppehåll sportsligt sett, så måste du vara lite bättre skick då än vad du var innan. Så att det gäller att hitta de här små vinsterna i verksamheten. Men det är tufft, är det.
Du talar utifrån olika ingångar här och nämner om att det var tufft och så vidare, och pratar lite om förvisso jag som ledde inne på ämnet, men om frågan om att många supportrar tycker att Karlskrona har lite plastgängskänsla och sådär. Hur har ni jobbat med det internt i laget och klubben och sådana saker? Den här loserstämpeln som i någon mån har i alla fall tidsvis varit klistrad på er.
Ja, nej, jag tror att, jag menar, titta på den sportsliga delen, så finns det nog inget, alltså det är väl det bästa man kan ha liksom, när alla räknar ut den. Alltså om du sitter i ett SHL-lag och inte vill vinna, va, då håller du nog på med fel sak, tror jag. Så att sen kan du inte sitta där i ett lag av orimliga målsättningar, men jag tror att när alla räknar ut den, så tror jag då har nog en grupp som störst chans att prestera bra. Så att sportsliga delen där, jag tror de är nog taggade liksom för att knäppa Hockey Sverige på näsan och visa att det går till amatörer att spela bra liksom, vad ska vi kalla det, rolig hockey även med små ekonomiska medel, va. Så att, och det tycker jag de är bra. De är tränarteam och lag och hela sporten här gör liksom fantastiskt arbete. Jag kommer förberedda och liksom vara redo för fight. Så att de gör det bra. Utan det handlar ju väldigt mycket, tror jag, i de andra delarna att också liksom kunna hitta den här identiteten. Att oavsett vad andra säger, va, så måste man själv bestämma sig vad man vill vara. Va. Och då tycker jag lite på samma sätt där, att vi har ju laget som är de som inte spelar, de har ju också till liksom hela klubben. Det gör att hela klubben här vill visa att man visst kan då. Och det där tillbaka till den här med identiteten, att man får inte förfalla till att identifiera sig med vad andra tycker om en, utan man får ju skapa den bild som man själv vill ha och sen stå fast vid den. Då får man ju ha lite stolthet där. Och här har vi ju naturligtvis partners vi samarbetar också för att skapa oss den bild vi vill ha och den värdegrund vi vill stå på, för att vi ska kunna ta oss fram och stå och vara stolta över det vi åstadkommer, va. Sen finns det ju massa hygienfaktorer där som naturligtvis måste klicka liksom, och det är, vi måste skapa oss en situation där vi inte sitter i ekonomiska problem, så vi skapar oss en handlingsfrihet och vet att vi lever och så här. Och det är också små vinster. Vi har klarat oss igenom denna sommaren och klarat oss fram till nu utan att liksom hamna i en ekonomisk knipa och hamna hos fogden. Va? Så att det är ju en seger, sådana saker. Och jag känner ganska stor stolthet här över att alla vill och alla försöker. Och jag tror man hämtar väldigt mycket energi hos sig själva. Och sen jag i alla fall tycker liksom när vårt representationslag då, herrarnas representationslag då liksom spelar bra, så här, då tycker man liksom att ja, men där någonstans manifesteras detta. Sen tycker jag samtidigt också, man går kring i korridorerna på morgnar och kvällar, jag har egna barn som spelar också då, va, och någonstans där också får man ju den här energin, tycker jag. Det, liksom man ser engagemanget, det kan vara i sliprummet, de står och diskuterar radier på skålar och annat, va, och vilken energi det ger när vårt SHL-lag presterar bra och liksom det går igenom hela organisationen, och den stoltheten måste man tillåta sig själv känna och inte bara identifiera sig med att andra hackar på en, vilket är tacksamt att göra naturligtvis. Framförallt vår första säsong, jag menar, vi åkte runt och förlorade, klart det är väl ingen som gillar det. Men det var ju 2 år sedan då. Så nu tycker jag vi börjar ha en helt annan identitet.
Vad har ni för konkret målsättning med föreningen i detta nu? Jag tänker både på kort och lång sikt. Du talar kanske inte primärt om A-laget utan som förening. Hur ser din vision ut?
Ja, vi har ju, alltså självklart så vill vi ju hänga kvar med vårt SHL-lag, va? Där har vi inte jobbat av visionen, men vi vill ju skapa en väldigt bra plattform för ungdomar. Det är ju extremt viktigt då, va? Vi vill ju växa där. Vi har en ganska tydlig expansion. Vi ser att vi växer väldigt mycket på flicksidan, väldigt bra flickverksamhet, och damlaget ligger där i ettan, och där är ju en ambition att man ska vara i SDHL när det är läge att gå dit då, vilket ligger någonstans 2020-2021. Så det finns ju ett antal sådana där nedpräntade saker att liksom vi ska vara en av de bättre utvecklingsmiljöerna då, att fostra spelare i. Sen har vi saker som kan mätas också i term av kundnöjdhet och vårt event. Så vi har ett antal sådana punkter då. Och det intressanta är som sagt att något av de här har vi uppnått då. Och då handlar det om att sätta nya mål naturligtvis. Men jag tror ett väldigt, väldigt stort fokus som vi har, om man tittar på, vi tar bort det sportsliga, så är det ju kring ekonomin. Det är att skapa oss en solid bas i ekonomin då. Då handlar det liksom att visa att Karlskrona kan vara en hockeymarknad. Då. Så det är ett väldigt stort fokus som ägnar mycket tid åt.
Ja, du kom in på det lite här. Du sa att det var mycket tjejer och så i verksamheten. Du märker ni överhuvudtaget att i och med det har gjort att det blivit lättare och lättare att rekrytera ungdomar till verksamheten, både killar och tjejer?
Alltså, vi öppnar ju då skridskoskolan här för intag då, och det annonserade vi aldrig, alltså senast vi annonserade var för barnen födda 06 då, det byggde vi en extrem kö, så vi annonserar inte egentligen, det är ju för att vi bygger bara köer då, och det är ju ingen kul, det är ingen som tycker det är kul att stå i kö, för du kan inte ta in hur många som helst. Nej. I dagsläget tar vi in per årskull då 45 plus 5, vi viker alltid 5 platser åt tjejer då, va? Men det är ju liksom sagt utifrån någonstans vad vi kan ha på en is då. Och sen klart förstår vi att folk faller bort genom åren, och då fyller vi på från köerna. Men om vi skulle sätta ut annons och annonsera, då ska vi bygga en rejäl kö. Men det skulle inte gynna något. Det är klart att då skulle man kunna säga, visa upp en extremt stor kö och säga att använda det som någon form av gisslantagande i att vi behöver bygga en ny isyta då. Men jag tycker att dialogen med kommunen kan vara på ett annat sätt än att hålla dem gisslan. Men vår tillväxt idag hindras, alltså idrottsligt hindras i stor del av att vi bara har två isytor. Så det samarbete vi har med Kallingen som ger oss en tredje isyta 25 minuter bort, det är ju positivt, va? Men det är inte riktigt samma sak, va? Och de vill väl inte att liksom deras klubb ska tas över av KK heller, så där vill vi ha hälsosamt samarbete, men vi behöver en isyta till. Det är egentligen det som bromsar expansion då. Men det var liksom ingen som kunde tänka sig 2006 när man slog upp vår nuvarande arena då. Så det, som jag säger, det var ju egentligen ett helt galet beslut. Det var ju fantastiskt gjort av, jag tror, Mats Johansson som drev igenom det där. Det var ju otroligt häftigt att få en sån satsning. Vem trodde liksom att man skulle behöva bygga ut den och att det skulle saknas is 10 år senare. Men där är vi idag. Otroligt trångbodda. Och det som är viktigt är nu, tillbaka till en värdegrundsfråga då, när det expanderar på tjejsidan då är det väldigt lätt att tänka sig liksom att här kommer de, och så blir det diskussion om istid, och här måste man ju förstå att på något sätt så vill vi kunna erbjuda så många som möjligt, så bra verksamhet som möjligt, så det är ju inte att man får ju se till då så att det inte blir gnissel här nu för att tjejer kommer in, utan det är ju bra att tjejer kommer in, och vi ska ju se till så att fler och fler ska kunna komma in, så det gäller att lösa rätt problem. Det är inte tjejernas problem som kommer in, utan det är liksom att vi saknar istider. Det är ett annat problem, så det gäller att lösa rätt problem då. Men här tycker jag liksom den snabba expansion som har skett här med flicklag, och det vi kan säga att vi har egentligen damlag, och sen har vi ett flick och ett flick U. Och vi saknar egentligen damjunior. Vi kallar den media, det behöver vi förknyta ihop den verksamheten då. Men den har ju vuxit väldigt snabbt, men jag tycker ändå, det var lite initiellt gnissel, men annars så tycker jag det funkar fantastiskt bra både mellan spelare och ledare. Va? Men det är trångt om utrymme, kan jag säga, extremt trångt. Så det är en enorm logistik när du ska in och ut i omklädningsrummen.
Jag kan tänka mig det. I den här vevan, eller vad ska jag säga, i förlängningen av den här frågan, tänkte jag på det att både Riksidrottsförbundet i stort och Hockeyförbundet gör ju jättemycket bra satsningar här kring mångfald, integration och så vidare. Och man talar också från idrotten i stort allt mer om det livslånga idrottandet och sådana saker här. Om vi då skippar det kanske tråkiga med tekniska och få tag i en isyta, hur skulle du säga att er vision kring det här ser ut? Vilken roll skulle du vilja att Karlskrona Hockey spelar i lokalsamhället, i regionen och så?
Nej, men vi är en enorm mötesplats. Alltså, det är som sagt, vi har ju över 100 000 besökare på våra event och det görs ju stora i Blekinge. Vi har ju liksom Sweden Rock som drar mycket folk också, men det är ju ett tillfälle då. Så här har vi en enormt stor roll att spela, och just att vi har liksom spelare som är så medialt exponerade och känner igen, det gör att vi har en enorm möjlighet att påverka här, och vi driver ju då ett antal sådana här CSR-projekt som handlar väldigt mycket då liksom om att hjälpa folk som har hamnat fel i samhället eller behöver komma in i samhället. Det kan vara nyanlända och andra. Så att vi kör ju lite sådana här saker då. De får komma och prova på hockey och våra spelare är med och vi pratar värdegrunder. Och här har vi en stor roll att fylla. Och detta gör vi naturligtvis tillsammans med partners, och så blir en exponering och vi hjälper till med det. Men det är ju en roll som vi vill ha, men som jag säger, alltså vi är begränsade av våra isytor då. För jag menar, det finns jättemånga nyanlända som gärna vill börja spela hockey, men som jag säger, vi kan ju inte erbjuda att spela hockey, vi har ingen is kvar liksom. Så att de som är yngre här, de kommer in i skridskoskolan och så här, och då handlar det där naturligtvis om att sänka tröskeln. Alla pratar om att hockey är dyrt, men vi kör loppis liksom, där ett lag tar på sig att samla in grejer och sen säljer jag. Jag menar, jag köpte till mina egna barn, jag tror jag för 3 barn liksom uppgraderade hela deras hockeyutrustning för 450-500 kronor. Du köper ett par skridskor som nya kanske kostade 1700 kronor, köper de för 40 kronor. Därför att någon annan har liksom ingen användning för dem längre, lämna in det. Så att då kan ju hockeyn bli billig. Och en vision där är ju liksom att du har kan låna ut hockeyutrustning på samma sätt som att låna en bok på bibliotek. Att vi bara har den tillgänglig därför att det fylls på hela tiden för att folk ingen använder för länge. Och då kan vi ta på sig en ännu större roll. Men det är ju en expansion i termer av att ta på sig en större roll i vad man kan erbjuda. Men då är vi nere på den resurs vi behöver som är isen att åka på då. Och här har vi ju då geografisk problematik. Liksom att vintern räcker inte för att ge oss ut isar. Utan vi sitter fast i våra 2 arenor där. Och här behöver vi en ny isyta då.
Om vi tillåter oss att höja blicken lite. Om du talar om svensk hockey i stort det här och din syn på det. Vad ser du för i framtiden här? Hur är betydelse av en Europa-liga och så vidare? Vad tror du om det?
Ja, jag tänkte bara inse en sak som jag glömde svara på här förra frågan. Häng kvar med den så tar vi Europa-ligan sen. Men likadant det här att man går från pyramid till alltså att folk slutar, de inte kommer med ett representationslag och det livslånga idrottandet. Även där har du ju då den här problematiken om att om du inte kommer med representationslag och du fortsätter spela hockey, vad är du då? Alltså historiskt sett så har man kallat det här veteraner. Mm. Vi identifierar oss själva som veteraner trots att du är 23 år liksom. Och här gäller det att inte sparka ut folk och istället hitta vägarna för att du ska kunna ha ett livslångt idrottande. Likväl som att liksom, du ska sluta med hockey, börja gå på gym och ut och springa för att hålla dig i form. Va? Då borde du kunna fortsätta spela hockey då. Mm. Men tillbaka är fortfarande där, liksom, du behöver rinkarna. Men vi har nog 100-150 liksom, spelare som är på is vid olika tider på dygnet i Karlskronaområdet. I just det som man kallar rekreationshockey. Va? Så att detta är ju, jag tycker det är bra direktiv från liksom Riksidrottsförbundet, men att efterfölja det och klara av att nå upp till det, det är en grannlaga uppgift då. Och jag tror inte kommunerna klarar av att lösa det, men man kommer in på privatfinansiering av arenor och så vidare. Det får man nog titta på också framöver.
Mm. Ja, det är, bara för tydligen skull, det som inte kanske har hängt med, det RF vill ju att man ska gå bort ifrån tänka till pyramid, det vill säga en liten topp och sen en bas. Man vill tänka snarare i en rektangel istället.
Precis, exakt. Vilket är fullständigt logiskt va, när man tänker på det, men själv liksom så när man växte upp så var det så här, men fixar man inte katten till ett A-lag då slutar man spela hockey. Det är ju egentligen helt galet. Det var bara liksom, så har det alltid varit på något vänster då. Men nu är jag en av dem som liksom, ja, är man kanske idiot eller något, men som tycker det är fantastiskt roligt att fortsätta jaga den där svarta pucken hellre ut och springa en mil då. Så att det är kul. Däremot ser jag till att vi gör det på tider och inte det skäl tid från våra kids då. Utan det gäller ju att göra på ett sätt som gör att det blir humant, som inte stressar organisationen. Mm. Men nästa fråga var...
Europa-liga, framtiden för en sån och svensk hockey.
Ja du, det där debatteras. Nu är inte jag, vi haft förmånen att vara så högt placerade i SHL så att vi har liksom drabbats av det här fenomenet att inte spela i Europa. Jag har lite svårt faktiskt då att säga vad den egentliga upplevelsen är här, men man kan väl säga att tittar vi på det hittills så publikintresset har väl varit sådär då i Sverige för det här, medan utomlands har det varit rätt stort intresse. Och det är klart att jag förstår ju att man kommersiellt tittar utåt och jämför det här naturligtvis med Champions League i fotboll. Jag förstår detta och jag tror det handlar om att prova olika saker och sen sätta sig ner krasst och titta på vilken typ av affärsutveckling man ska göra för att få det här att funka då. Hade det här hänt oss så klart att kan jag ju förstå att sportsligt hade det varit en liten utmaning att klämma in de här matcherna parallellt med ordinarie spelschema. Och det är väl långt ifrån optimalt spelschema som vi har redan idag där du egentligen du spelar en full omgång första omgången, sen så blir inte omgångarna fulla så du kan faktiskt titta på en faktisk SHL-tabell för någon gång sista två omgångarna, utan den börjar redan halta va. Och i år har vi dessutom ett OS-år som skapar ett stort uppehåll, så att jag skulle säga att det här är en del i en pågående planering och affärsutveckling som både liksom hockeyförbund och framförallt naturligtvis SHL då, som har de här lagen tittar på då. Det jag ser, som jag tittar på från vår horisont när vi sitter i styrelse, jag tittar liksom att om vi vill vara en konkurrenskraftig liga, vi räknar oss som den tredje vassaste ligan i världen idag, vi vill ligga där, då måste vi ju se till en hållbarhet i vår ekonomi. Så att det inte blir att man hela tiden spelas ut mot att spelare vill ha mer och mer pengar, annars så sticker de till någon annan liga då. Så vi måste ha en hållbarhet i det här och det innebär ju att du måste se att klubbarna i sig också tjänar pengar för att gå ihop då. Och det var ju hela argumentet bakom licensdelen. Så att här har vi ju ett pågående arbete både i dialogen med Svenska Hockeyförbundet och enskilda klubbar, men också naturligtvis inom SHL för egentligen man kan säga den affärsmodell som ska vara hållbar framöver. Och vi har ju inte stängda ligor. Folk pratar om att det är en stängd liga redan nu, men det har vi ju sett att det är ju inte riktigt det va. Jag tror inte Vasa Modo eller Leksand eller Mora skulle hålla med om att det är en stängd liga, utan här går ju lag upp och ner. Men som jämfört till exempel Nordamerika så är det ju att spelarna flyttar men laget stannar kvar. Då kan man ha en annan affärsmodell kring det. Men om vi vill ha Åshöjdens BK, Karlskrona Hockey, att du ska kunna göra en resa och gå upp då, då får man nog fundera på hur det ska se ut och hur villkoren ska vara för det. Och där finns det en del kvar att göra, tror jag.
Mm. Rent konkret då, frågan om stängd liga. Hur upplever du den diskussionen att den förs? Är den, ja, det är mycket höga röster kan jag tänka ibland.
Ja, jag tycker det är det. Men jag tycker, det är ju lätt att säga då, för att jag sitter i en SHL-klubb nu då. Men jag tycker inte ligan är stängd i dagsläget. Man trodde ju då att det skulle bli 7 matcher där. Det skulle ju vara skitenkelt liksom att laget uppifrån bara dänger till laget underifrån. Men så blev det ju inte. Utan ligan är ju inte stängd. Men visst, som någon argumenterar, om man fortsätter och det är mer och mer resurser som går in i SHL och mindre resurser i allsvenska, så ska ju någon form av glapp byggas där då. Det får vi se i framtiden. Jag tror inte riktigt det är så enkelt att allt är pengar. Så länge vi har en hockeyutbildning i Sverige där det finns en stor bredd och du inte får att ungdomar slutar för att de inte kommer in på något NIU här eller där, så kommer det ju finnas en återväxt av spelare som är hungriga och som tränar mycket. Och när dessa spelare träffas och spelar bra ihop i ett lag, så tror jag alltid det kommer finnas möjligheter att överraska faktiskt. Jag tror inte alltid det är så enkelt att bara säga att en pengar på oss avgör. För då skulle vi ju veta var SM-guldet hamnade varje år. Va? Så är det ju inte. Så att, och jag gillar liksom det här med möjligheten att gå upp och ner. Det som jag kan ogilla, det är ju när det blir en enorm ekonomisk risktagning kring detta. Man pratar om att köpa sig uppåt eller köpa sig kvar då. Och här pratar vi då som sagt om andra sätt att mäta ekonomisk stabilitet, och det diskuteras ju naturligtvis saker som ska vi ha lönetak och andra grejer då. Och det tycker jag, det är en hälsosam diskussion, och jag tycker det är en bra dialog, och jag ser inte liksom, vi slåss mot varandra på isen, men det är ju viktigt för såväl Frölunda, Rögle, oss, Djurgården, allihop, att tillsammans är alla lagen liksom med på banan och slåss om det, för det är ju vår gemensamma produkt. Då gynnas vi inte av att det är för stort avstånd. Så jag tycker det är en bra diskussion, en bra dialog. Du säger, när vi inte är i match, så är det en bra dialog, och den leder framåt tycker jag på ett bra sätt. Och även dialogen då med Hockeyförbundet är bra, så att jag tycker det är positivt där.
I förlängning av det här ligger också frågan om den så kallade 51%-regeln. Vad har du för inställning till den?
Ja, vi har ju bolagiserat oss då naturligtvis, men det är klart att det hade ju varit, vi har inte, liksom inte sålt ut något ägande än till någon extern finansiär, utan det här är ju liksom någonting som vi vill jobba med och göra när vi känner liksom att vi kan erbjuda någonting. Jag tror med våra förluster, så är det klart att det är väl inte en attraktiv investering att gå in i, och det, vi vill ju liksom ha ordning på saker och ting, så att när vi öppnar upp för köpa aktier i Karlskrona Hockey, så ska det vara en investering som man ska kunna göra naturligtvis med hjärtat, vilket folk gör, men även med hjärnan då, ekonomiskt. Och då är man inne på det här liksom att som 51%-regeln är med ägande nu, så innebär det ju att vi kan ju sälja ut delar av klubben för att få in pengar, men de får aldrig något bestämmande, för det är i slutändan vi som bestämmer. Det kan jag tycka är sunt. Definitivt. Jag tror affärsinvesterare tycker nog inte det är intressant, för att varför ska de investera så mycket pengar om de inte också får bestämma då? Så jag tycker nog den här regeln är rätt sund och hälsosam, och ser inte varför man skulle riva upp det idag, utan jag tror att kontrollerade steg. Jag tror att det skulle bli väldigt konstigt ifall vi fick klubbar som är helt ägda av icke-sportdrivna företag till exempel.
Intressant att höra ditt svar här. Jag tänkte faktiskt ska börja varva ner här, eller varva ur. Och jag tänkte ställa två frågor till dig. Båda är lite flummigare, skulle jag bara säga.
Härligt.
Den första här lånar jag Mike Helber faktiskt. Den är från följare. Om du hade 10 miljoner kronor, hur skulle du satsa dem i svensk hockey då överhuvudtaget? Vilka saker tycker du i så fall borde prioriteras om du fick bestämma?
I svensk hockey?
Ja, du får gärna givetvis koppla
in. Så jag får stoppa den i min egen klubbskassa och bygga likviditet.
Ja, vi kan ta, ja, tänk i båda ledare. Hockey stort och klubben i sig då.
Ja du, jag tror... Ja, det var grymt intressant fråga. Nej, vet du, jag tror ändå jag skulle vilja lägga de pengarna på att få... någonstans här hamnar man i en gruppering här. Det är det här U15, U16, NIU, elitsatsning där. Att satsa de resurserna som gör att fler kan spela hockey längre, så att vi inte får den här gallringen som blir där folk slutar i förtid med någonting de älskar för att de tror att de inte duger. Om det går att lösa för 10 miljoner så gör vi det. Men där skulle jag stoppa dem, för där har vi ett problem alltså. Det blir en sanning, och vi har TV-pucksdiskussionen där. Alltså att det blir en utslagning för tidigt där. Där i skulle jag vilja lägga de 10 miljonerna för att lösa det problemet. Och det tror jag nog går att lösa för 10 miljoner faktiskt.
Ja, så intressant.
Där stoppar jag dem.
Okej, okay. Intressant. Den sista frågan, och den är kanske modell ännu flummigare. Vad skulle du säga att hockeyn har betytt för dig?
Oj, ja, det är ju, jag vet inte. Ja, frågade min fru, så är väl hockeyn mitt liv då. Det är ju min identitet, alltså lagsport, att ge och ta i en grupp och att uppfostras tillsammans och lära sig hur man liksom fungerar och jobba ihop med kompisar nära. Och jag menar, när man flyttar runt, det här att liksom man lär känna folk, alltså, går man in, spelar man hockey så har man ju alltid nya kompisar om man tar vägen. Och även som vuxen liksom, det är ju sant att säga, men hockey har betytt extremt mycket för mig, och mitt dagliga arbete som forskare med, så försöker jag liksom bygga lag. Jag ser forskning som en lagidrott, där många andra ser forskning som liksom individuell excellens. Så att hockeyn är ju, har ju betytt otroligt mycket för mig, tycker jag, och gör fortfarande, trots att man liksom inte är atlet längre då. Så att nej, hockeyn har jag väldigt mycket att tacka för, och det är ju därför jag tycker det är intressant att liksom sitta ideellt och engagera mig, och inte bara, som säger, man stirrar sig blind på SHL-produkten, utan liksom på idrotten som sådan och bredden på det. Nej, det har betytt extremt mycket.
Jag tyckte det var jättefina ord att sluta med. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Ni har just hört ett avsnitt av Hockeyistens podcast, podden som tacklar ishockeyns kulturhistoria. Hockeyistens podcast ges ut av Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet med mig, Tobias Stark, som redaktör och ansvarig utgivare. Den som vill komma i kontakt med mig för att ställa frågor, kommentera något eller bara säga hej kan nå mig via e-post på tobias.stark@lnu.se. tobias.stark@lnu.se. Det går också bra att nå mig via Twitter, där jag finns på tobias_stark, eller Facebook och webbplatsen hockeyisten.se. Tenderfoot står bakom musiken, och därmed vill jag önska stort tack för visad uppmärksamhet. På återhörande.